Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. En tid att födas, en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka av det planterade. En tid att dräpa och en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga om. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från att ta i famn. En tid att söka upp. Och en tid att tappa bort. En tid att förvara. Och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder. Och en tid att sy ihop. En tid att tiga. Och en tid att tala. En tid att älska. Och en tid att hata. En tid för krig. Och en tid för fred. Vad vinner då den som arbetar med sitt liv? Jag såg den möda som Gud hade gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärta. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg. Det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. Predikaren 3:1-12. Låt oss be. Herre, låt oss alla inse att allt har sin tid. Och det är du som har koll på tiden och stunderna. Det växlar om årstiderna. Du styr också kyrkåret. Du leder oss genom olika teman och händelser. För att undervisa oss om din nåd. För särskilda tider och stunder i våra liv. Nu lever vi en tid av solljus och vår. Allt växer till liv i naturen. Och i kyrkan får vi glädjas över din sons, Jesu Kristi, uppståndelse från de döda. Samtidigt gläds vi över uppståndelsen i dopet till dina barn. Och över den eviga frälsningen som har sin tid. Är denna vår sargade hud är borta. Be vårt kött får skåda vår återlösare. Och alltid vara med honom. Herre, välsigna denna stund. Nu har framför oss kring ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi läste i dagens evangelium från Johannes evangeliet om hur de håller sig rädda och instängda i rädslan för djurarna. Och jag tror att det här är en känsla vi kan lätt förstå den tid vi lever i idag. När vi ser på Ryssland, vad som händer där. De judiska ledarna agerade på samma sätt som den ryska säkerhetstjänsten. De söker upp anhängare av någon rival. Och de som talar emot regimens linje. De fängslar dem, bötfäller dem och skrämmer dem till tystnad. Ingen vill i dagens Ryssland bli Putins ovän. Det är otaliga tusentals som har mött döden de senaste åren och 10 000-tals sitter fängslade med långa straff för påhittade brott. Det var samma följder att bli ovän med de judiska ledarna. Jesus hade varit orädd. Han hade fått att se så ofarligt ut när det kom till judiska ledarna till de romerska soldaterna. Lärjungarna hade känt sig så trygga med Jesus. Men de dödade Jesus. Och nu upplevde de starkt att de hade satsat på fel kille. Besvikelsen och uppgivenheten kom i sin totala form fram i Emmaus vägsvandrarnas ord. Vi läser medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så de inte kände igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ena som hette Kleopas sa då till honom: är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem: vadå? De svarade: detta med Jesus från Nazaret. Han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utelämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Det är två saker som är väldigt påtagligt. De var bedrövade och de var besvikna. Bedrövade att de hade mist en kär vän och en stor förebild på ett så bedrövligt, förnedrande och ovärdigt sätt. Besvikna på sig själva. Att de hans närmaste vänner varit så fega och svikit honom till den grad som de hade gjort. De hade bara stått på avstånd och sett på när allt hände. Det kanske mindes orden som Petrus sa: även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Och sen: om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna, läser det. Det var inte bara Petrus. Vi var alla med på den linjen. Där är svuret Jesus trohet. Och visst dog någonting hos dem den dag Jesus dog. Deras tro på att han var den som skulle komma, Messias, den dog. Och orden från Jesu liknelse om den förlorade sonen kanske ekade deras öron: jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Inte heller Jesu vän var det värd att kallas. Det hade svikit Jesus gruvligare än sonen i liknelsen hade svikit fadern. Och det hade ingen Jesus kvar att gå till. Ingen grav att längre sörja vid. Det är tydligt att de ville lägga det bakom sig och gå vidare. Kanske hade de önskat att få sakta återvända tillbaka till det forna livet. Men så hade någon tagit Jesu kropp ur graven och rivit på nytt upp såret och fått om möjligt ännu mer än att blöda och vara mer orolig än tidigare. Det här vittnar Thomas ord i dagens text. Han var inte med när Jesus för första gången kom till sina lärjungar, när de var samlade på uppståndelsedagen. Det är intressant att se också den största dagen i vår kyrkas historia, när Jesus uppstår från de döda. Då möts han inte av jubel, rop och glädje. Då möts han av tvivel. Och ingen egentligen förstår vad som har hänt. På kvällen den dagen, alltså på söndagskvällen, var lärjungarna församlade. De var förvirrade. De var inlåsta. De var rädda för judarna. Och plötsligt står Jesus mitt ibland dem och säger han: frid. Frid vara med er. Och han visar för dem sina händer och sin sida. Johannes säger att lärjungarna blev glada när de såg Herren. Och Jesus säger ännu en gång till dem: frid vara med er. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sade: ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder så är det förlåt. Om ni binder någon hans synder så är han bunden. Allt har sin tid, läste vi i början. Och nu har en ny tid börjat för lärjungarna. De blev glada när de såg sin Herre. Med ens blev deras sorg och bitterhet bytt till glädje. Och sådan kraft har Jesu uppenbarelse hos lärjungarna. De förstod ännu inte allt. Men de gladde sig och levde i nuet på det ögonblick som de fick ha med den uppståndne och i uppståndelsens glädje. Det var inte längre deras bild av Jesus, en sönderslagen, blodig, smutsig och förnedrad Jesus som naken och hjälplös hängde på ett kors vars sida hade fläkts upp av en smutsig romersk glans. Inte heller var deras bild av en som låg i en kall och mörk grav eller var han fanns. Den trodde det att han levde. Jesus lever. Han är inte död. Han lever. Han visar sig för dem. Han talar med dem som han förr brukar göra. Och han gav dem till uppdraget på nytt. Han ville ha med dem att göra igen. Jesus lever. Han var inte död. De visste inte exakt vad det här innebär. Men de var glada i stunden. De tog en del av Jesus som fanns att få oss. De tog emot dem med glädje. Frid, Thomas. Frid. Thomas, han gav oss sin frid. Thomas, han förlät oss. Thomas, han talade om han talade med oss som han brukar göra. Han förlät oss våra synder. Han gav oss sin frid. Jag har sett Herren, sa de andra lärjungarna till Thomas, när han slöt sig till dem där de var inlåsta. De var ivriga och uppspelta. Men Thomas var inte imponerad. Han hade ingen frid över det som hade hänt. Han blev snarare irriterad över de andras oförmåga att låta honom sörja. Han ville verkligen se med sina egna fingrar innan han trodde. Han säger: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen, om jag inte får ta på Jesus och sätta min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Och visst, jag läser att 8 dagar senare kom Jesus på samma sätt till sina lärjungar. Då var Thomas med. Han säger: frid vara med er. Sen säger han till Thomas: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Jesus krävde inte att Thomas skulle tro med sina ögon. Han såg för ögonen. Utan han skulle se med fingrarna och händerna. Han säger: och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus säger till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Johannes berättar för oss att många andra tecken som inte är nedskrivna i den här boken gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men de här tecknen har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. För Jesus var det väldigt viktigt att alla hans lärjungar trodde. De var kallade att vara ögonvittnen. Det skulle säga som Johannes i sitt första brev säger: det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om det vittnar vi. Livets ord vittnade det om. Det skulle vara Jesu ögonvittnen. Sen på pingstdagen, när anden hade övertygat dem om allt och Jesus hade undervisat dem om och lett dem in i hela sanningen, då var de odödliga, orädda och starka. Inte i sig själva. Nej, de flesta av dem led martyrdöden. Utan de är odödliga, orädda och starka i budskapet om uppståndelsen. I Jesu Kristi död och i hans uppståndelse. Då förstår du betydelsen i Jesu liv och vittnar om det. Orädda för judarna, orädda för romarna och orädda för folkhopen. Gjorde för alla människors frälsningsskull, för vår frälsningsskull. Jesus har uppstått. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ljuset har kommit in i vår mörka värld, tränger undan det. Mörkret och eländet. Ingen kan ta ifrån oss ljuset. Ingen kan ta ifrån oss det. Låt oss därför lyfta våra huvuden mot ljusets Herre. Ju mera mörkret och ondskan tilltar. Vi behöver inte vänta att det ska bli värre. Utan bär huvudet högt redan idag. Lyft upp mot himmelen. Paulus skriver om det, lyfta huvudet så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är för evigt. Vi vet att om vårt jordiska tält trivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himmelen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning. För när vi väl är iklädda den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda, utan påklädda, så att det som är dödligt skulle uppslukas av livet. Den som berättar oss för detta, nämligen att avklädas och inte påklädas, det är Gud som har gett oss anden som en garant. Anden garantera för oss att när vi kläds av sker det inte förgäves. Det är ett påklädande, det är ett sen och ett påklädande tillbaks. i den himmelska härligheten. Säger han, därför är vi alltid vid Guds mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid Guds mod. Och vi skulle hellre flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Amen. Jesus kommer snart. Jag kom, Herre Jesus. Amen. Låt oss be. Lovar vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.